Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dags för lite reklam, och veckans avsnitt sponsras av SAS EuroBonus Mastercard. Och SAS EuroBonus är ju flygbolagets SAS lojalitetsprogram, och med det här kreditkortet SAS EuroBonus Mastercard så får man EuroBonus poäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor, och just nu fram till den 5 maj så kan man få upp till 5000 EuroBonus poäng när man skaffar då SAS EuroBonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det, och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB, och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller, och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS EuroBonus Mastercard och SEB som gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Välkommen till detta kortavsnitt som är en sammanfattning av avsnitt 351 som handlar om finansiell rådgivning, allt man behöver veta, tips, råd, checklistor, egna erfarenheter och liknande. Så att avsnitt 351 är det ordinarie avsnittet, det är typ 2 timmar långt, så att det säger ju sig självt att jag och Caroline går mycket, mycket mer på djupet än i den här sammanfattningen. Men i grunden så handlar det om att ställa sig frågan så här: varför finansiell rådgivning? När behöver man finansiell rådgivning? Vem borde ta finansiell rådgivning? Vad är värdet av det? Liksom checklistor på frågor som man kan ställa till sin finansiella rådgivare innan man anlitar honom eller henne. Frågor man bör fundera på själv, liksom vad vill jag använda, vilken typ av råd vill jag ha, hur passar detta in i min strategi. Egna erfarenheter av finansiell rådgivning såklart, och mycket mer runt omkring. Så att jag tänker att här ger jag bort guldkornen i ett kort avsnitt för dig, och sen så vill man dyka ner mer i det så kan du titta på det långa avsnittet. Och här kan jag också då säga, så jag är egentligen liksom positiv till finansiell rådgivning, för att jag upplever att när finansiell rådgivning fungerar så finns det ganska mycket stöd i forskningen att man får mer pengar över att spendera till exempel i pension, man har ett bättre välmående, alltså inte bara finansiellt välmående, att man har mer trygghet och har mer frihet, utan rent konkret så finns det liksom studier som visar att man får mellan 15-30% mer pengar att spendera i pension, man får en något högre nettoavkastning. Men det finns mycket myter kring det här med finansiell rådgivning också, för att jag upplever att misstaget jag har gjort och misstaget många andra gör är är att man går till en finansiell rådgivare med fel förväntan. Och sen ska jag naturligtvis säga som sidospår här, alla behöver inte finansiell rådgivning alltid, utan jag kommer till det också i slutet, så här, vilka typer av finansiell rådgivning ska man då köpa, vilka ska man undvika, och sen finns det naturligtvis att många som klarar sig alldeles utmärkt utan det. Så att jag vill bara egentligen ge en liten spaning i det här avsnittet kring att tänka lite, tänk om finansiell rådgivning faktiskt skulle kunna vara bra. Och detta har ju liksom ändå, det finns en anledning till varför vi inte har gjort detta avsnitt från 351 avsnitt in, det vill säga nästan 6-7 år sedan vi började podda. Och det är ju för att jag har upplevt så mycket dålig finansiell rådgivning, alltså på den nivån att JFB-forumet beskrev det ibland som att ja, det mesta är inte finansiell rådgivning, det mesta är finansiell rådgivning. Och jag kan bara hålla med, för jag har suttit på så många rådgivningsmöten där jag upplever att det den på andra sidan egentligen bara ville veta var så här, hur mycket pengar har jag? Vad har jag investerat dem? Men framförallt, hur mycket av dem kan han eller hon ta över i sin förvaltning? Och det spelar ingen roll om detta har varit en stor bank, om det har varit private banking, om det har varit fina firman, en försäkringsmäklare. Utan det var liksom egentligen först nu de senaste kanske 4-5 åren då jag har träffat riktigt duktiga finansiella rådgivare som ofta har lämnat rådgivningsbranschen i liksom det formatet de började i och sen ofta startat eget och vill göra det så här, men jag vill göra detta på det sättet som jag själv hade velat göra finansiell rådgivning. Och här kan jag också då säga två viktiga saker. Så att det är ingen som har sponsrat detta avsnittet, det är ingen reklam, jag kommer inte nämna några konkreta finansiella rådgivare. Vi har en lista i forumet för dig om du vill liksom titta på det, men här vill jag hålla detta avsnittet mer liksom informationsmässigt och inte på den nivån som det finns mycket bra information om finansiell rådgivning på Finansinspektionens hemsida eller på konsumenterna.se. Fantastiska myndighetssajter. Problemet är att jag upplever så att de är så kliniska att de ger mig inte så mycket kött på benen där jag kan liksom titta på det här själv. Så att om jag tänker att vi tittar på det viktigaste, så det största problemet i finansbranschen är ju incitamentsproblemet. Och detta har jag ju liksom sett själv, att till exempel om man går till en finansiell rådgivare och rådgivarens ersättning är provisionsbaserad, det vill säga att den beror på vilket val du eller jag gör, så kommer vi aldrig få en riktigt bra objektiv rådgivning. För det är bara att tänka logiskt. Säg att du skulle vara en personalansvarig på bank, du har 3 rådgivare, du ska sälja, du kan sälja en produkt A eller B, den ena produkten kostar 1,5% per år, den andra produkten kostar 0,2% per år, så betyder ju det att du kan misslyckas då 6 gånger. Om du lyckas den 7:e gången med den dyra fonden, så gör det inget att du misslyckades 6 gånger på de andra, och lyckas du oftare än då var 6:e eller var 7:e gång, så har du tjänat mer pengar än att sälja den billiga fonden. Så att där är ju det här incitamentsproblemet. Men rätt länge så trodde jag nästan, om jag överdriver lite, att finansiella rådgivare var liksom onda. Att jag har liksom nästan spelat in, eller inte nästan, jag har spelat in så här finansiell rådgivning undercover, där jag sa vilka råd fick jag. Då fick jag rådet så här, köp en ny teknikfond, förvänta dig en avkastning på 15%, och jag var så här, nej men shit, alltså de är ju liksom bara försöker lura mig. Men det finns ganska mycket studier som visade att till exempel när man undersökte kanadensiska rådgivare, så var det faktiskt så att de köpte faktiskt det de rekommenderade till sina kunder. Så de hade exakt samma underprestation som sina klienter, så att det var inte att de liksom själva visste bättre och sen försökte sälja skit, utan tvärtom, de tror ju genuint på det de gör. Så att de jagade också avkastning, de valde också att köpa det som hade gått upp på sistone. De valde också de här dyra fonderna som de sålde på sin egen bank och liknande. Så att Ben Felix, som driver en bloggare, som skriver en blogg som heter Rational Reminder, beskrev det som att many financial advisors are good people plagued by misguided beliefs. Så att jag tyckte ändå det var ganska fint, så man behöver liksom inte vara arg, men det är liksom att de vet helt enkelt inte bättre. Och sen naturligtvis är det så här, en rådgivare på Swedbank kommer ju aldrig rekommendera en Handelsbanken fond. Så att jag tänker så här, att tricket blir så här, hur hittar man en bra rådgivare? Och då bör man ju lite definiera vad det är. Och jag tror att en av mina spaningar är att många går med då felaktigt antagande till den finansiella rådgivaren, att man vill ha bättre avkast, man vill ha bättre placeringar. Och en rådgivare jag pratar med, han kallar nästan så här myten om de dolda specialinvesteringarna, att om man bara går till en finansiell rådgivare så kommer man få liksom bättre investeringar. Och jag skulle säga så här, nej, det är inte poängen, eller att få en bättre strategi. Alltså det finns massor av information om hur man hittar en tillräckligt bra investeringsstrategi. Strategi. Till exempel, vi pratar om det i avsnitt 99. Småspararguiden har jättebra guider kring hur man kommer igång med sitt sparande. Bogleheads Rational Reminder. Problemet är snarare att ha självförtroende. För jag påstår lite så här kontroversiellt att nästan hur bra duktig man än är, så kommer man alltid ha ett tvivel i en obesvarad fråga. Så här, har jag gjort rätt? Har jag tänkt på allting? Finns det någonting jag kan göra bättre? Är detta tillräckligt bra? Tänk om jag har missat någonting. Och detta syns liksom till exempel i många av de diskussioner vi har i vår community, där det blir så här, ska jag ha en fondrobot eller inte? Ska jag ha Länsförsäkringars globalfond eller DNBs eller Avanzas? Eller vilken överexponering ska jag ha mot Sverige? Ska jag ha liksom 20% som den här fondroboten har, eller ska jag bara ha 1% som den andra fondroboten har, eller ska jag ha 10% som man brukar prata om? Så att det handlar om att titta, vad är det som ger mest effekt? Så att jag tror att liksom den finansiella rådgivaren handlar ju liksom om att ställa sig frågan så här, nummer ett, vilken strategi som är tillräckligt bra för mig kommer jag kunna hålla mig till över tid utan att pilla med din hjälp? Alltså att det handlar om att mer eller mindre ta all denna kunskapen och informationen som finns där ute i världen och applicera den på mig själv, på mitt beteende och min situation. Och det är ju här jag tror att liksom värdet med den finansiella rådgivaren kommer in, att det kan vara någon som har en second opinion som säger så här, men Jan, det är tillräckligt bra. För att det kommer alltid finnas en bättre strategi där ute, det kommer alltid finnas en bättre portfölj, och det kommer dessutom alltid finnas en bättre investering, särskilt när vi har fått facit i efterhand. Och det är ju det jag menar, att när vi brukar säga så här att ett av priserna, inträdesbiljetten till att investera och kunna tjäna pengar på sina pengar, är ju att man får ju så här klippkort i ångerns tempel, att man kommer alltid hitta någonting som man kan ångra sig med. Och jag upplever att det här, den här rädslan för det här ångret, eller den här tvekan, det här lilla tvivlet som även vi som är duktiga har, gör ju att vi pillar på vårt sparande. Och detta har vi Melva i forumet som startade en tråd i början av 2024 som var så här, vem pillar minst på sitt investerade kapital? Och det visar ju sig redan så här nu in i mars när jag spelar in detta, att liksom 400 inlägg in, så är det jättemånga som har pillat. Vissa åkte ut redan dag 2 i det här. Och alla studier, eller väldigt många studier, visar att just det här pillet, det liksom småpillet, kostar enormt mycket. Att det är de här beteendemisstagen som står liksom för att vi får kanske 10, 20, 30, till och med upp till mot 40% mindre avkastning än vad vi skulle kunna få. I det långa avsnittet så refererar vi liksom både till Dalbars studier, vi refererar till Morningstars rapport Mind the Gap som visar att vi tappar ungefär mellan 1-2% på årsbasis på 10-årsperioder. Dalbar har visat att man tappar uppemot 3% på en 30-årsperiod, alltså inte 3% på 30 år, alltså 3% per år, eller som Morningstar säger 1-2% per år. Och det är ju bara att använda en sån här ränta på ränta-räknare och så mata in 7% eller 5%. Det blir enormt stor skillnad. Pensionsmyndigheten har ju också visat detta, att alla som i premiepensionen inte har gjort något val, har varit helt passiva, har haft 3 procentenheters bättre snittavkastning än de som har gjort snittavkastningen för de som har gjort egna val. Och där går vi igenom den här premiepensionsrapporten 2021. Så att lite som en av de finansiella rådgivarna sa till mig i researchen till det här avsnittet, att man blir ju ofta ofta en bra investerare först när man är gammal. Och då har man problemet är att ofta då har man inte så mycket tid att utnyttja alla de här erfarenheterna. Att det tar ofta de här 10-20 åren av att göra alla misstagen, att se att gräset är inte grönare på andra sidan, att finansiella rådgivare, många av dem är good people with misguided beliefs, att det finns inte någon annan bättre investering, att se att en bra investering behöver egentligen sällan säljas, att se att finansbranschen tjänar inte pengar på goda investeringar, de tjänar pengar på avgifter, eller att de, många av dem som har tjänat mycket, mycket pengar, inklusive oss, har sällan gjort det på investeringar, utan man har gjort det på att ha en hög inkomst och låga utgifter och en hög sparkvot. Och massa mycket mer som vi pratar om i avsnitt 351, men även i avsnitt 277. Så att grejen är så här, att det finns ingen bättre investering där ute. Och det är då vi kommer till att så här, okej, vad ska man använda den här finansiella rådgivaren till? Och då tänker jag att det smarta sättet är att tänka att en finansiell rådgivare är en genväg att bli en bättre investerare. För en duktig finansiell rådgivare har alla de här insikterna. De är dessutom känslomässigt bortkopplade från ditt sparande, så de kan ta mycket bättre rationella beslut än vad jag kan när liksom börsen har tappat 30% på 3 veckor som den gjorde under corona. Då hade jag jättemycket hjälp att kunna ringa till en sån här person, bara kunna bolla så här, vad ska jag göra nu, det känns skitjobbigt, och så bara kunna säga, nej men Jan, du vet, krascher tillhör spelet, vi är inte ens ner 50%, eller du vet så här, 1929 så var kraschen ännu högre. Så att en finansiell rådgivare kan man säga är någon som jag kan outsourca min ekonomiska oro eller min ekonomiska tvivel eller mitt ånger till. Det är någon som jag kan ha som bollplank och få en second opinion från. Det är någon jag kan anförtro och dela min ekonomiska situation till, för att många fattar så att jag vill inte göra det till säljare på banken, jag vill inte göra det kanske till en kompis, jag vill kanske inte gör det i forumet, eller får jag väl inte att det ska spåras tillbaka till mig. Och ofta kan det till och med innebära så att man inser rationellt att man har en god ekonomisk situation, och det finns en viss skam för att en sån som jag liksom så här, jag borde ju inte ha problem, för om jag skulle säga till någon att jag tycker det är klurigt med pengar eller problem med pengar, så kommer andra säga så här, men du som har så mycket pengar, du kan väl inte ha några problem, eller att man känner att det är ett visst lyxproblem. Så har jag känt liksom ibland så här, men vem ska jag vända mig till med mina funderingar, för jag har ju också det här tvivlet. Så att man kan också använda den här finansiella rådgivaren till liksom att sålla i bruset och att undvika liksom andras agendor liksom för mina pengar. För att särskilt när man har där beloppen börjar bli stora, så lovar jag att det finns andra människor som har agenda för dina pengar. Tittar man lite på vad forskning har sagt, så finns det då liksom forskning som visar att vi mår liksom psykiskt bättre ofta när vi får råd, och vi tenderar att följa dem, och liksom den mentala stressen minskar. En partsinlaga från Fidelity i Australien 2019 visade att 88% som fick finansiella råd upplevde det som att det gav dem större ro. 86% upplevde att man fick en bättre kontroll på sin finansiella situation, och liknande. Så jag upplever att liksom stödet för god finansiell rådgivning finns där. Och, liksom, och mycket, sen nu när vi kommer börja komma in på värdet, så tror jag också att värdet kan vara att jag får hjälp att ligga i rätt risknivå. Om jag skulle ta mig själv, så skulle jag säga att ett av de stora felen som jag fortfarande gör i min ekonomi är att jag tror jag skulle kunna bära mer risk än vad jag egentligen gör. Men jag tycker att jag är så här försiktig general, så jag är liksom den här buffert på buffert-människan. Så att till exempel, då skulle liksom, vet jag att om jag skulle ta nu ett uppdaterat möte med min finansiella rådgivare, så skulle jag föra så här, men Jan, du ska nu ha en högre aktieexponering än vad du egentligen har. Så att jag tror att frågorna som jag ska ställa liksom, eller vi borde ställa till en finansiell rådgivare, det är så här, vad är en bra strategi för mig? Alltså att utifrån den kunskap och erfarenhet och liksom evidens som finns där ute i kombination med mig, alltså typ så här Venn-diagram, vad kommer funka för mig? Vad är tillräckligt bra? Att det är den här personen jag kan ställa frågan, har jag tänkt rätt? Har jag gjort rätt? Kommer jag med den här strategin strategin kunna gå tidigare i pension, uppnå ekonomisk frihet eller FIRE, eller kunna ge mina barn en bra start i livet? Kommer jag ha råd att skilja mig eller starta eget eller byta karriär, vidareutbilda mig, hålla på med min hobby? Alltså så här att jag får det här second opinion kring, har jag inte missat någonting? Så att jag är ganska övertygad om att de flesta, inte alla, och du kan vara undantaget som lyssnar, men de flesta skulle faktiskt få en bättre avkastning med en finansiell rådgivare, men inte genom att de får bättre investeringar, utan snarare att de får hjälp att spela spelet, att inte förlora det. Det vill säga att man får hjälp att undvika de här beteendemisstagen, att undvika det här pillet, att jag får en bättre strategi som jag håller mig till. Så att jag vill verkligen liksom så här understryka att även en finansiell rådgivare som bara rekommenderar en indexstrategi har faktiskt ett värde. För att det är där jag ofta upplever värdet, att så här, men jag har min fondrobot eller jag har mina indexfonder, vilket värde kommer en finansiell rådgivare bidra med? De kostar bara massa pengar. Och detta har man ju försökt kvantifiera i olika studier. Det finns en studie som var då från Harlow et al. 2020 som visade att pensionärer fick ungefär 15% mer pengar att röra sig med även efter att man hade kontrollerat för typ andra variabler som sparande, årsinkomst, tjänstepension etc. Vanguard har försökt bryta ner och kommit fram till att värdet är ungefär mellan 0-3% på nettoavkastning, och att det beror på att man får en bättre tillgångsallokering, man får en bättre balans, man får hjälp med ombalansering, man får hjälp med beteendecoaching, man får hjälp att ta ut sina investeringar, till exempel sitt sparande i rätt ordning. Något som är superviktigt i Sverige när det gäller olika tjänstepensioner. Det kan skilja tusentals kronor bara vilken ordning jag tar ut mina pengar i. Så att jag tror att liksom så här, potentiella värdet finns där. Och då, om vi då börjar runda av och titta, så att då, hur ska jag då tänka kring den här finansiella rådgivaren? Och då finns det ju liksom ofta olika ersättningsmodeller som hänger ihop med vilket behov jag har. Så den första är ju de här rådgivare på provision, och min subjektiva åsikt är ju att man liksom bör vara försiktig, kanske till och med direkt undvika dem. Men det finns alltid undantag, till exempel i försäkringssammanhang, det finns vissa liksom undantag. Så jag vill bara liksom inte att det ska vara svart eller vitt, och i 351 så går vi in på mer detalj. Så det andra är att man kan få ersättning när man betalar per timme eller per uppdrag, och detta passar ju ofta oss som vi tycker att vi är duktiga eller vi kan själva, och att man bara vill ha en second opinion, att jag går till dem, jag har tänkt ut, jag har läst på, jag dubbelkollar att jag har tänkt rätt, att jag har rätt strategi, och sen så länge det inte förändras något i mitt liv, att jag har samma hälsa, samma jobb, samma karriär, samma liksom mål i livet, samma liksom barnrelation etc. Så behöver man inte göra någon förändring, utan då kan det gå 10 år tills man kommer tillbaka för att det har skett någon förändring, eller att man har kanske 10 år kvar till pension, eller man precis ska börja ta ut pensionen, så att det sker något skifte i livet. Då kan man gå tillbaka till sin finansiella rådgivare. Rick Ferry i USA, som var en av de första som började jobba på det här sättet tillsammans med Alan Roth, de tar ungefär 450 US-dollar i timmen, och så tar de ofta betalt liksom $45 per påbörjad sjätte minut. Så att jag vill liksom kasta ljus på också så att finansiell rådgivning måste få lov att kosta, för att det är en kvalificerad tjänst, och använder det bara en gång så är det liksom ganska mycket förarbete som rådgivaren behöver göra, där är efterarbete. Så att betala ett antal tusen kronor är inte något konstigt. Sen behöver man ju naturligtvis sätta det i relation till sin portfölj, att har de en portfölj på 5000 så känns det inte rimligt att gå och betala 5000 för rådgivning, för då har du betalat hela portföljen. Däremot betala kanske 5 eller 10 eller 20 000 om du har ett kapital på 1 miljon, ja, men då är det ju bara 1-2%, och säg då att du inte behöver träffa den här personen igen på 5 år, så skulle jag säga att det är ganska liksom välinvesterade pengar, givet då att det är en duktig finansiell rådgivare. Jag kommer också där till några checklistefrågor. Och det sista upplägget, som ofta är det, att man jobbar med en ersättning som en procentsats på totalt kapital. Och det är ofta en all-inclusive lösning där man liksom inte betalar per träff, utan det är någon som jag kan outsourca hela min liksom ekonomiska mentala börda, min oro eller tvivel, någon som tar det här ansvaret, någon som kommer checka in med mig på årsbasis, någon som gör att jag kan få liksom ägna mig åt det som jag är duktig på. Och detta är ju ofta, liksom jag brukar kalla detta för en all-inclusive lösning. Och här är det ofta rimligt att det kostar mellan någonstans mellan 0,25-1,5%. Och detta kan ju låta jättemycket, men återigen, när man har den här lösningen så har man ofta en ganska komplex ekonomisk situation, och det är ganska många som tyvärr sitter i dåliga lösningar när man betalar 1,4-1,5% för en dålig fond och man får ingenting förutom själva fonden. Här får man liksom 1% betalar man för det här, och då får du en full servicebyrå som du kan ringa när som helst utan att taxametern börjar liksom ticka. Du får ofta hjälp med liksom skatt, du får ofta hjälp med nätverk, du får hjälp med att liksom tänka, kombinera både ekonomin och företaget om man har det, eller man får hjälp med kontinuitet och liknande. Så vilken lösning man väljer, det beror på så här, hur värderar jag min egen tid, vilken egen kompetens har jag, tycker jag den här typen av frågeställningar och problem inom situationstecken är roligt att ha i mitt liv, vad är kostnaden i förhållande till sparandets storlek, vilka områden behöver jag hjälp med etc. Så att det är väl det första att tänka på. Och jag tänker också, man behöver inte hoppa på all inclusive direkt, man kan liksom prova med en engångsgrej också. Och då kommer också den sista frågan, så där jag brukar säga så här, det beror på kemi, det är ganska viktigt med en sån här finansiell rådgivare, men också att gå igenom den här checklistan som vi har förslag på i avsnitt 351 med frågor så här: vad kan du hjälpa mig med, vad är din investeringsfilosofi, vilken är företagets investeringsfilosofi som du jobbar på, här vill man ju ha liksom den evidensbaserade, tycker jag ju, med indexfonder och långsiktighet etc. Ställa frågor, hur har du agerat när klienter vill göra något som inte ligger i deras bästa intresse? Vad kan jag förvänta mig från dig? Hur ofta kommer vi ha kontakt? Ska jag kontakta dig? Kommer du kontakta mig? Hur tjänar du pengar på att hjälpa mig? Finns det några intressekonflikter? Är du oberoende eller inte? Vilka tillstånd har du? Vilka licenser, för att finansiell rådgivning är reglerad i Sverige, kan man läsa mer på Finansinspektionens hemsida. Jobbar du själv eller i team? Vilka områden kommer du hjälpa mig med liknande? Så att, ja, det var så här, en sammanfattning på så här 20-25 minuter av ett avsnitt på 2 timmar. Men jag hoppas att detta ändå har gett dig lite, liksom mycket mer kött på benen kring finansiell rådgivning. Och naturligtvis, är det så att du får några så här förslag, eller du får liksom så här, ja men jag fick den här investeringsfilosofin, jag förstår inte den, så se detta avsnittet och denna sammanfattning som en start på en diskussion. Använd gärna Rika Tillsammans-forumet, för att så kan vi hjälpas åt att se vad det den här rådgivaren har sagt, eller om det går i linje med vad vi brukar prata om och liknande. Ett sista tips är också där, att se till alltid spara all dokumentation du får från din finansiella rådgivare, för att får man vårdslös finansiell rådgivning så kan man faktiskt söka skadestånd enligt då Finansinspektionen. Och det finns också mer information på konsumenternas.se, och där finns också så här register man kan kolla upp sin finansiella rådgivare för. Så att jag tänker så här, stort tack för att du hänger, lyssnar, följer mig och Caroline på Rika Tillsammans. Gilla gärna, skicka gärna vidare, skriv en kommentar så att vi liksom hjälper, så vi får hjälp av de här algoritmgudarna där ute. Och vill du ha liksom tips eller förslag på finansiella rådgivare som vi eller andra liksom i forumet har tyckt också varit duktiga, så finns liksom en länk i beskrivningen. Tack så hemskt mycket, och jag ser fram emot dina tankar och kommentarer.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.